Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USA:s alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24. Det är idag den 10 september. Vi har ett samtal här innan debatten mellan Harris och Trump som sker i natt. Kommande natt, finsk svensk tid. Så att vi får se hur det går. Vi ska prata med Klaus Stolpe som vanligt. Hej Klaus.
Ja, hejsan. Kul att vara med igen.
Ja, och nu är det spännande saker. Vi vet ju ingenting, men du som lyssnar kanske vet mera om hur det gick med debatten och ja, om det är anledning att lägga ner hela podden eller om vi fortsätter. Det vet du, men inte vi. Men vi ska ändå prata om lite saker och ja, inför debatten, för det kan vara intressant att få med sig även om man har sett den eller hört om den, hur man tänker före, för det är ju en viktig grej. Vi förut sa ju också någonting om den debatt som var i somras mellan Biden och Trump, nämligen det att om ingen liksom gör helt bort sig så är det ofarligt. Och det hände ju faktiskt. Och nu står vi här med en ny presidentkandidat och en ny debatt. Så det ska vi prata om. Men jag vet inte om vi först skulle nämna en sak som jag såg också. Som du har noterat också. Det är ju vår vän Lichtman. Vi pratar ju om, kommer han nu? Hur går det för honom med hans spådomar? När det har bytt kandidater och så vidare. Men nu kommer han igen och levererar en ny prediction, eller hur?
Alltså, grejen är att jag kollade upp lite att när vi diskuterade honom. Det var faktiskt för... Så länge tillbaka som 9 juli, så det är ett par månader sedan. Och det handlar alltså om en kar som har en modell för hur man ska räkna ut vem som kommer att vinna ett presidentval. Och då vi tog upp honom i somras, så det var en kort tid innan Biden hoppade av. Och då skulle vi återkomma till honom, vad det tal om. Men att nu verkar han ha dykt upp i finska och svenska massmedia också, därför att det är nämligen flera av mina bekanta som bara under de senaste dagarna har frågat om jag känner till den där kan om och att vad är det för en gök och så vidare. Och redan, och faktiskt då efter att Biden hade hoppat av, så såg jag en intervju med honom i en tidning som heter USA Today. Och han har då den där modellen han har för att räkna ut vem som vinner, så konstaterar han då att Harris kommer att vinna. Men det har han nog bara lämnat. Men sen så var han ju i Guardian för några dagar sedan, och då vidhöll han att Harris enligt hans modell ligger nära till hans för en seger. Alltså han ser ju inte som på opinionsmätningar och sånt, utan han har 13 punkter. Det är sånt som social oro, är det mycket sånt så gynnar det oppositionspartiet. Kandidaternas karisma, på vilket sätt rullar ekonomin på, har det varit mycket skandaler kring en kandidat och så vidare. Och det här, då kom han fram till att enligt hans modell då, som alltid stämmer, så kommer Harris att vinna. Men då det fina i kråksången var att han har fått en del kritik för hur han tolkar sin egen modell lite vidlyftigt. Och jag började titta på det där, och jag måste nog säga att även om jag tycker det är intressant att någon gör upp en lite alternativ modell för hur det kan tänkas gå, så Jag är faktiskt böjd att hålla med att han är ganska vidlyftig. För att till exempel på frågan om karisma så lägger han nej för Trumps del. Men jag menar, man har väl Trump karisma oavsett om man gillar honom eller inte.
Jo, nu är det någonting han har.
Ja, precis. Jag menar, det är ju inte på grund av hans intellektuella läggning eller fantastiska åtgärdspaket eller någonting sånt. Och dessutom så en av de där frågorna, att hade det varit något sån här misslyckade militära aktiviteter kopplade till den nuvarande administrationen, och det tycker då Lichtman att det är nej på den frågan. Men om jag nu drar mig till minne så det gick till och de skulle dra sig tillbaka från Afghanistan, så var det ju inget triumftåg direkt. Men det är ju förstås en tid sedan, men Men att det må nu vara hur det vill med den där saken. Men
Mm.
jag var lite besviken då jag liksom läste någon artikel av någon som var då kritisk för att och gick igenom det punkt för punkt
Mm.
hur den där liksom man resonerar. Jag konstaterar att ja, nej, men att nu liksom han ritar nog med ganska stora cirklar. Det som jag tycker nu är nästan roligast med den där Lichtman är ju det som vi var inne på då 9 juli, att varifrån han har utvecklat sin modell. Därför att han är någon gång på 80-talet träffat en rysk forskare
Ja,
som
just
hade
det.
någon modell för att räkna ut risken för jordbävning.
Ja, det var ju skojigt
Ja,
faktiskt.
det var ju faktiskt ganska kul. Och så konstaterar han att, ja, men att med den här logiken kan man ju applicera på amerikanska presidentval, och så han kommer fram till att han har rätt varje gång.
Nej, finns det några likheter med det som du har gjort och ni som har bedömt presidenters liksom poäng och givit dem poäng i efterhand? Finns det några likheter och släktskap i den här typen av undersökning som han gör med det? Det är ju i alla fall presidenter som är föremålet där.
Motivera att man gör upp en, i mitt fall då, gör upp en modell över vilka kriterier ska gälla, och det ja eller nej, eller i hög eller låg utsträckning som någon liksom har förstärkt presidentämbete eller något sånt. Men att liksom man gör ju det ganska enkelt för sig, för han, eller enkelt, jag tycker det skulle vara svårt jag egentligen, men att det är som bara ja och nej på de där
Ja,
frågorna.
just det.
Och jag menar frågan att har den och den personen karisma, så det är ju kanske inte så där riktigt enkelt att säga ja eller nej på det. Men det är ju klart, det är lätt också hänt att om det finns ett mittemellan alternativ så kanske de flesta landar där.
Nej, precis. Men tillbaka till debatten. Vad kan man då säga innan debatten har varit som det är för oss nu? Vad har man för förväntningar? Vad har man för tankar?
Det är ju klart att den kommer att dominera nyhetsflödet de här närmaste dagarna, och då Harris öppnar sin kampanj så påminner hon ju om att hon har en lång karriär som åklagare och berättar att hon haft hand om allsköns bedragare och snuskhumrar och vad det nu var. Så hon helt enkelt försäkrar att hon var van att handskas med folk som Trump. Och sen är det ju förstås en annan sak om man klarar sig i en tv-studio, att båda kommer ju att försöka få den andra ur balans, och sedan ska vi alla sitta och peka fingrar åt den som klarar sig sämre. Och då är ju frågan om hon kan matcha Trump i det avseende, för han är ju inte helt oskicklig på det där. Sen om vi ska lyfta fram några sådana kuriositeter som vi är nog ganska duktiga på, så alltså det lär ju vara så att de där båda så aldrig träffar varandra någonsin. För
Nej, just det.
rent fysiskt. Det var något som jag snappade upp häromdagen bara. Och sen kan man nämna att det finns ingen publik i den där studion. Inte ens du och jag är inbjudna, vilket ju är konstigt. Sen kommer kandidaternas mikrofon att vara avstängd. Alltså det vill säga då den andra pratar så är man själv mutad.
Ja, och det var ju så förra gången också. Det är liksom kvar från dess på något sätt. Att man måste göra på samma sätt. Fast nu ville väl inte. Förut ville inte. Ja, de bytte åsikt här. Men att förra gången så var det ju för att hålla till. Inte Trump skulle få säga något dumt. Eller vad var det? Eller hur? Men nu vill de väl ha den på för att han skulle säga något dumt.
Ja, så tolkar jag det där liksom läste om det hela. Sen en annan detalj som kan ju vara intressant, eller jag tycker att det kan vara intressant, att de drog lott om liksom turordningen med de här replikerna. Så att det är mest intressant här är kanske att det är Trump som kommer att få sista ordet sedan.
Ja, just
Och
det.
jag tror ju att det där är ju någonting som bägge gärna skulle ha haft helt enkelt. Och sen, ja, du som hör på det här så kanske känner till vad de själva har sagt i den där debatten, men jag kan väl gissa att det som diskuteras är ekonomi, abort, Ukraina, Mellanöstern, gränsen mot Mexiko. Och sedan så kan man ju tänka sig att det kommer specifika utspel kring sånt som berör de här nyckeldelstaterna, framförallt då kanske Pennsylvania, eftersom det är där man håller till. Men nu blir det ju lite konstigt att sitta här och komma med spådomar om det där. Och den som lyssnar på oss så kanske de vet vad som har hänt.
Ja, eftersom vi pratar ju nu innan debatten är, den kommer att vara ikväll eller i natt egentligen fram. Men kan man säga två saker? Vad är temana som var och en av dem vill få fram och prata om, tror du? Finns det några frågor? Och det kan ju du som redan har sett debatten då också jämföra då med Klaus svar här. Men vilka frågor vill Harris gärna prata om och vilka tror du Trump vill gärna prata om?
Hon vill ju säkert ta upp det här med abort eftersom de flesta alltså en majoritet av amerikanerna är för abort. Och Trump så vill väl påtala att ekonomin är mycket sämre nu, vilket ju inte riktigt stämmer och så vidare. Och sedan den här gränsen mot Mexiko som han ju håller på att tjata om ganska ofta. Så att, det är väl ganska troligt att det är sånt som kommer upp.
Men om man tänker på lyssnarna eller väljarna den mån, så vad borde, tror du, respektive kandidat liksom klargöra också? Det kanske inte de vill, för att det kanske är svårt för dem, men att, vad tror du, skulle de vinna på att säga hur de ska göra med frågor? Till exempel, är gränsen en sån fråga?
Ja, det är det väl för många, men sen för den här vardagliga frågor, det som vi kallar för plånboksfrågor.
Just det.
Så att det liksom, hur ska liksom boende fortsättningsvis och vara så där himla dyrt som det tydligen har blivit på många håll. Så på andra ställen får man kåkarna mer eller mindre gratis för att ingen vill bo där och så vidare. Så att det är sånt som berör den här vardagligen och ekonomin. Och liksom, men att mera sånt än det som vi skulle kanske tycka att det är mest intressant, Ukraina och Mellanöstern och sånt.
Men Israelsfrågan då, vad tror du om det då?
Ja, men jag tror de där utrikespolitiska frågorna brukar inte ha så stor betydelse i valkampanjen. Inte så stor som vi kanske skulle kunna tro det, för att det är ju utrikespolitiken som vi nu associerar amerikanska presidenten med.
Jo, precis.
Men att för de som bor där så är det ju liksom att hur ska jag få ihop pengar till hyran.
Men är det så att Trump har lite lättare då för att han kan skylla på Biden och inflationen? Och Harris är lite underläge i den här frågan, för att det hon vill göra, det är väl sånt som blir dyrt, alltså skattehöjningar också.
Ja.
Så har han lite trumf när det gäller ekonomin, trots att han kanske överdriver hur dålig den är just nu. Så du
det har han ju nog.
Ja, okej.
Okay. Demokraterna slösar pengar på fel saker.
Ja, just
enligt
det.
Honom.
Men vad finns det för faror? När vi sa sist, då var det ju att Biden skulle framstå som gaggig eller Trump skulle framstå som elak. Och han var inte elak, men Biden var gaggig. Så att, vad finns det för såna här grynnor som man kan gå på nu, tror du, var och en av
dem? Ja, om han är tillräckligt elak så att hon kommer ur balans. Så,
är det negativt?
Ja, ifall hon börjar darra på rösten och någonting sånt. Och så att, då framstår ju inte hon som liksom ledarämne helt enkelt. Och sedan ifall han kläckar ur sig någonting som är alltså tillräckligt idiotiskt för att folk ska börja reagera. Att vad säger kan?
Ja.
Men det tycks ju stor del av väljarkåren där var immun mot i alla fall.
Okej, men men vad heter det? Hur kan hon hjälpa honom då? Vad har han för svaghet då?
Trigga honom så att han skämmer ut sig tillräckligt ordentligt.
Ja.
Och liksom kanske peka på en sån här totala idiotier som han har sagt att han ska ha vunnit i Kalifornien ifall Jesus ska ha räknat rösterna. Men det finns ju titta av då det gäller den kan.
Men så spännande är inte den här debatten. Samtidigt så är den jättespännande, men den är inte så spännande som till exempel om när vicepresidenterna senare kommer att mötas, eller hur, på något vis? Är det mer oklart?
För mig är det så, men jag vet ju inte hur det är, att vi ska säga det där med vicepresidenterna som ska debattera 1 oktober, så att de, det är ju mera svårtippat hur det kommer att gå helt enkelt.
Men en sån fråga är ju...
Den här med Harris och Trump känns väl mera förutsägbar.
För att jag menar...
Vilka överraskningar som helst.
Men de är ju så jämna nu, så då kan man ju tänka sig att den har ett stor betydelse för det att läget är så jämnt. Men det är ju ändå flera veckor kvar till valet, så att hur pass mycket kan det påverka det här läget att det skulle vända åt ett eller annat håll? Liksom en enda
om någon klarar debatten betydligt bättre än den andra, så då det är klart det påverkar. Det ser man ju bara på Biden där, i det fallet så ledde det till att han till och med hoppade av.
Jo,
och då var det ju alltså ja, jag minns inte vilket datum det var, men att det var ju, det är ju jättelänge, det är jättelänge sedan, men det var ju på sommaren.
Ja, det är jättelänge sedan, eftersom det har hänt så mycket. Det har hänt mer än på 100 år, känns det som, de här sista månaderna. Men alltså, slutligen med debatten. Du som har lyssnat kanske har en uppfattning redan om vem som vann. Men så här innan den är då, vad skulle du säga? Vem tror du drar det längsta strået? Vem drar det kortaste strået?
Jag tror att Trump har bättre grundförutsättningar i och med att han är den här opposition. Han är ju alltid oppositionell, han behöver aldrig ta något ansvar för någonting. Så han liksom kan... Han har där har han en viss fördel att liksom peka på saker och kanske överdriva inflation och tillbakadragande från Afghanistan eller vad han nu en kommer på. Så att, men det betyder inte att han vinner debatten, men att han har ett kanske liten fördel i det där nog.
Men vi får se, när du lyssnar på det här kanske du har varit med om debatten eller fått veta mer om den. Vi kommenterar den vidare ju också nästa vecka. Men vi skulle prata lite grann också om journalister från Sverige faktiskt, som du hade spanat in.
Jo, det är så att i finlandssvenska medier så brukar det vara en nyhet då. Och journalister byter jobb, jag brukar skratta åt det för jag tycker det är så förbaskat löjligt, det är inte klokt. Och sen så plötsligt så fick jag börja diskutera om då två svenska journalister byter jobb. Men att det har väldigt mycket att göra med det här som vi diskuterar så det annars. Det handlar nämligen om att både DN och Svenska Dagbladet får nya korrespondenter i USA och... I det ena fallet så är det odramatiskt, i det andra fallet så känns det lite mer dramatiskt. Det mindre dramatiska är att Martin Gelin från DN flyttade till Europa. Jag råkade höra honom häromdagen i den här kongressen med Jakob Stenberg, alltså en podd där jag själv brukar vara med ibland. Det. Men det där då handlar om att den här Gelin, alltså de diskuterar ju mycket kring valet och allt det där, men att han har då varit... Tydligen, vilket jag inte visste, 23 år i USA, men att nu har han bildat familj och konstaterat det här med att få ett vettigt dagis och utbildning och sjukvård och allt sånt där. Så är ju så helt enkelt sjukt dyrt där borta om man vill ha kvalitet på det hela. Så, och eftersom nu hans fru var också inställd på att de skulle söka sig till Europa då, så satsar de på det. Så att där handlade det om liksom vardagsfrågor som avgjorde. Jag kan ju, den där Gelin, jag tycker om han sett att skriva förresten. Han har bland annat skrivit en bok som heter Den amerikanska högern. Och den skrevs strax innan Trump gav sig in i politiken. Men faktum att boken tog fasta på det som sen komma skulle, alltså där med höga populism och sånt, utan att Trump väl nämns mer än på ett par ställen i den där boken.
Aha, okay.
Och den där Gelin, så han har kommit ut med någon ny bok nu också. Jag kan anta att den är intressant. Eftersom jag nu tycker om att läsa det han skriver. Men det som är mer intressant i det här sammanhanget så är en grej med koppling till Svenska Dagbladet och deras USA-korrespondent Malin Ekman, eller rättare sagt hennes sorti från tidningen. Det var där väl kring midsommar. Det är ett tag sedan, men grejen är ju att jag sa ju här om veckan att jag ibland får den här frågan att är det säkert att Harris vinner nu då? Det är det ju absolut inte, men att det är ju den bilden man lätt får från våra nyhetsmedier som fokuserar på att presentera en glad Harris och en stressad Trump helt enkelt. Men den här Malin Ekman, så jag läste hon hade tackat för sig från Svenska Dagbladet, så jag läste någon sån här avskedstext som spreds via sociala medier. Och här vill jag ju säga då att ord står mot ord, för att jag vet ju inte, jag har ju ingen koll på hur snacket går på Svenska Dagbladets redaktion, men det var tydligen så att alltså hon upplevde att det kom för mycket styrning kring vad hon skrev, för att hon hade liksom var inne på att skriva artiklar och försöka fördjupa sig i vad det är hos Trump som lockar folk. Jag menar, det skulle jag väldigt gärna läsa om, men hennes chefer i Sverige så tyckte att det där ska hon inte skriva om, för det kan tolkas som att hon själv, eller i bästa fall tidningen, skulle ha sympatiserat med Donald Trump. Men jag menar, det är ju inte Svenska Dagbladets läsare väljer USAs president i alla fall, så att alltså, det kan ju ha funnits tusen andra saker i bakgrunden som vi aldrig får veta, men att jag tycker alltså hennes poäng var att efter, det var efter att hon hade levt i USA en tid som hon lite bättre förstod sig på dem som sympatiserar med Trump. Men och då är väl hennes uppgift att berätta för oss andra som inte bor där om detta. Men det skulle det väl inte behöver man lite ta som exempel eller som bevis för att hon skulle som sympatisera åt ett eller annat håll.
Mm. Men nej, visst.
Det är liksom intressant att hon liksom upplever att hon måste byta jobb därför att det är så pass styrt.
Ja, visst. Nej,
det är ju också en indikation på hur pass, vad ska vi säga, infekterat det är, att liksom, både de som håller på Trump och de som håller på Harris så har väl en ganska låg tröskel för vinklingar och överdrifter. Nå, Trump formligen bjuder ju på inbjuda till kritik så som han, där han säger en massa dumma saker, men att jag läste en text nyligen som handlar om Harris och hur pass fantastisk och speciell hon var och det som bland annat nämndes så var att hon är den vicepresident som har avgett flest avgörande röster i senaten någonsin.
Aha, vad betyder det då?
No, det betyder ju ingenting. Alltså det handlar ju om att det är ju så jämnstarka de där partierna i senaten och då, om det blir oavgjort 50-50 eller 49-49 ifall det är två som röstar blank eller frånvarande, så då är det ju så att vicepresidenten ger den avgörande rösten, så att det har ju inget att det där har hänt oftare under Harris än under någon annan, så det har ju ingenting med liksom hennes personlighet eller skicklighet som politiker att göra, utan det handlar ju bara om, det är ju ett resultat av hur de politiska styrkeförhållanden ser ut.
Jag
menar, det är ju många vicepresidenter som aldrig har avgett en avgörande röst i senaten, men det beror ju bara på att deras eget parti kanske har haft 60 platser och motståndarna 40 eller något sånt, och då blir det aldrig oavgjort.
Nej, visst. Nej, men det där är, ja.
Det är lätt att vinkla, sånt kan man vinkla hur man vill.
Ja, precis. Och liksom, när man lyssnar på, i alla fall podcast från USA, till exempel den här The Rest is Politics med Kathy Kay och Anthony Scaramucci, som var kortaste PR-ansvarig för Trump. Han var i 10 dagar bara våren 2021. Det var flera som kom där på rad. De blev avskedade direkt. Men i alla fall,
det var en viss omsättning.
Ja, så han var den som var kortast tid. 10 dagar bara. I alla fall, när de pratar så är det ju så att de tar ju ställning. Den ena är då i och för sig lite mer objektiv. Den andra har varit republikansk politiker. Men de pratar ju väldigt starkt för och emot hela tiden. Och det är en tradition i USA som man har där, som jag tycker skiljer sig lite från vårt, för vi är väldigt måna om, jag vill inte säga att jag är det numera, men man är väldigt måna om sin objektivitet i våra länder, eller hur, att när man uppträder, man ska liksom ge båda sidor och så. Och i och för sig, det gör de väl också, men de har väldigt starka åsikter. Och det,
ja, men det har ju förstås också med att det är sånt, för att nå igenom det där mediaflödet där, så att det finns som 1000 poddar på samma tema, så måste du, eller hur många, jag säger inte att det finns 1000, men det finns ju många, så att du kan ju, om du sitter och på lång stund talar om å ena sidan och andra sidan, så stänger folk av och tar någonting. Han är klart shit istället, helt enkelt.
Men i alla fall, vi ska gå vidare. Vi ska avsluta programmet med att prata om en av våra presidenter i den serie som Klaus har också gjort en bok på, nämligen Mr. President. Där finns ju din bok Herr President numera, samma material då, och lite mer kanske till och med. Men vi har kommit fram till den president som är nummer 38. Och det är en president som jag inte kommer ihåg. Jag tror jag kommer ihåg Nixon som barn, och sen då förstås de som kommer efter Carter och så vidare, men just Gerald Ford som blev president 1974 i augusti, just det, och var det fram till 1977 då Carter kommer, och han levde mellan 1913 och 2006.
Det var just den som lyckades slå huvudet i taket då han ska gå in i ett flygplan och sånt, och tv-kamerorna stod på. Okay. Alltså framstod som liksom klumpig och lite dum på något vis. Fast jag tror inte att han var det, men att han bland annat i en TV-debatt mot kartar, så hade han ju sagt att östeuropeiska länder kommer aldrig att hamna under sovjetisk dominans så länge han får vara president. Och det var ju bara, men snälla vän, det här de 30 åren. och sen då liksom kan inte göra en pudel heller och precisera vad han egentligen menar,
okay.
Utan bara som fortsätter. Men det som ju är väldigt speciellt med den här Ford, att om man ska säga någonting som gör honom unik, så är ju att han är ju den enda som har blivit USAs president utan att vara med och vinna något val, vare sig som presidentkandidat eller vicepresidentkandidat. För att i valet 72 så hade ju Nixon en vicepresidentkandidat som heter Spiro Agnew.
Ja,
och han hamnade att avgå före Nixon, och då var ju Nixon tvungen, eftersom det är senaten som ska godkänna en ny vicepresident, så var ju Nixon tvungen att föreslå någon som var respekterad och allmänt omtyckt och så vidare. Och då blev det Gerald Ford, och det här, då var det ju många som tänkte att så var det ju bättre att Nixon fick vara kvar, för att Agnew var ju ännu värre, tyckte många. Men att ungefär, va, är det Ford som är alternativet? Men att då är det här liksom, då är det ju fine.
Okay.
Och han liksom han blev fast då för sån här korruption och skattefiffel och sånt. Så det var rent sådana privata skandaler som inte hade med Nixons Watergate-skandaler att göra. Så han hamnade ju åt sidan i, tror det var oktober 73, och så att det var ju mindre än ett år som Ford var vicepresident. Det är ju ganska bra, för att då Ford tillträder, eller då han har blivit godtagen av senaten, så håller han ett tacktal och tackar för förtroende och sånt. Och liksom han vill ju liksom betona att han är den där arbetshästen, han är inte den där flashiga typen och sånt, men att han får fram det på ett väldigt bra sätt, för han säger, han tackar dem då och ber dem komma ihåg att I'm not a Lincoln, I'm a Ford.
Ja,
alltså, Lincoln är ju en sån här fin dyr bil, och Ford är det här som vanligt folk kör med, så att det var ju fyndigt på det viset.
Men det stora är ju det här med Nixon också, bara ska vi slutligen nämna att det som gav honom väldigt negativt kanske sen längre fram, var det inte det att han inte rörde om något mer, att han lät Nixon vara, att det var inget...
Jo, att han Nixon blev ju aldrig åtalad.
Just det.
Och helt enkelt för att Ford benåda Nixon på samtliga åtalspunkter,
ja.
Så att det blev inget åtal, och det fläckar ju, det kan ju vara kanske, det var så jämnt det där valet mellan Carter och Ford, så Ford kan aldrig mer än väl ha förlorat valet på grund av det, därför att
just
det var många som var så besvikna och konstaterade att ja, det där var någon smutsig deal som de hade gjort i förväg, att Ford får bli president ifall han benådar Nixon. Och det är möjligt att det var så det gick till, men det kan ju också vara så där rent mänskligt att det ser kanske inte så bra ut så där i omvärldens ögon om förra presidenten plötsligt sitter i fängelse.
Nej, visst.
Det är ju därför också, som jag sagt tidigare i den här podden, att inte kommer Trump att hamna in.
Nej. Och där finns någon skyddsmekanism ändå för en president på något vis alltså.
Ja.
Men vi får se. Ja, spännande. Det här kan du lyssna på i vår serie Mr. President. Den alltså finns på totalmedia.com och även på Apple Podcast och Spotify hittar du podcasten Mr. President. Och så också den här om valet 24 som är tillbaka om en vecka. Tack för idag, Klaus.
Ja, tack själv. Det var kul.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.